الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Al-Kitab Al-Mubarak, Adab Al-Mufrad av Imam Al-Muhaddithin, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Och vi talade förra veckan om Al-Ats, yani att nysa, och de olika ahkam som är relaterade till det. Författaren säger här i kapitel 426, Bab Al-Tathawub. Kapitlet om att gäspa. Och han nämnde där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: om någon av er gäspar så ska han hålla tillbaka så mycket han kan. Och denna hadith är sahih. Och vi kommer att komma tillbaka till detta senare. Det kommer att komma mera kapitel om gäspningar. Kapitel 436, hadith 942. Och vi kommer tillbaka till gäspningar snart. Tayyib. Nästa kapitel. Bab man yaqulu labayka inda al-jawab. Kapitlet om den som svarar labayk när han får en fråga. Och där nämner författaren hadith Mu'adh radiyallahu anhu. Där han säger att jag var bakom profeten Muhammad alayhi salatu wassalam på hans riddjur. Och han säger till mig, ja Mu'adh. Och jag sa till honom, labayka wa sa'adayk. Och då så sa han återigen, ja Mu'adh. Och detta repeterades då tre gånger. Och sen säger profeten alayhi salatu wassalam, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad. Vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Och då så sa jag, la, nej. Och då så sa han, Allahs rättighet över hans tjänare är att de ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Sen var han tyst en stund. Och sen sa han, ja Mu'adh. Och då så sa jag, labayka wa sa'adayk. Och då så sa han, vet du vad tjänarnas rättighet hos Allah är om de uppfyller detta? Att han inte kommer att straffa dem. Yani deras rättighet är att han inte kommer att straffa dem. Och det här är en mäktig hadith som är muttafaqun alay, det vill säga den finns i Bukhari och i Muslim. En hadith som talar om dygden av ett tawhid, vikten av ett tawhid. Och den enorma belöningen som finns i den som fullbordar sin tawhid. Här nämner Mu'adh radiyallahu anhu att han satt tillsammans med profeten Muhammad alayhi salatu wassalam på ett riddjur. Och ulema nämner här att denna hadith bevisar att det är tillåtet. Att flera personer rider på ett och samma djur så länge det inte överbelastar och skadar djuret. Så profeten alaihissalam säger till honom, ja Mu'adh. Och då så svarar han, labayka wa sa'adayk. Här säger också ulema, när det kommer till pedagogik och utlärning, att det är ett väldigt fint sätt att lära ut på. Att fånga elevens uppmärksamhet genom att ropa på honom med hans namn. Att jag inte bara säger enta, du. Utan, ja Ibrahim, ja Abdallah, ja Mohammed och så vidare. Det får personen att känna sig ärad namn då man nämner personen vid namn. Så han säger då, ja Mu'adh. Och då så svarar Mu'adh, labayka wa sa'adayk. Och ordet labayk betyder ijaba laka ba'da ijaba. Yani li ta'kid. Det betyder att jag, yani här, jag besvarar ditt kall. Vad är det du vill? Yani ijaba, att du besvarar, yani och verkligen betonar att du besvarar vad personen vill. Okej, okay, så labayk är ett väldigt respektfullt ord. Du säger inte till vem som helst, utan du säger det till en nobel person, till en lärare och liknande. Och därför ni vet när man är hajj eller umra, vad säger man? Talbiya, man säger labayk allahumma labayk till Allah subhanahu, yani vi har kommit hit ja Allah för att besvara ditt kall och för att lyda dig i det som du vill från oss. Så detta ord av respekt säger då Mu'adh, han säger labayk wa sa'adayk. Sa'adayk yani is'adan laka ba'da is'ad, yani här för att göra dig glad och återigen göra dig glad namn. Så det här är därför varför författaren nämner denna hadith eller denna rubrik, att det här är ett respektfullt ord och ett svar på någons förfrågan, att svara på det här sättet. Om någon respektfull person frågar dig någonting, han säger, kan du gå och hämta vatten så är du snäll, och du säger till honom labbaik. Det här är, mashallah, respektfullt. Och då så säger profeten alaihissalam tre gånger ja Mu'ad, och varje gång säger han labbaik wa sa'dik. Och då säger ulema att profeten alaihissalam gjorde så här för att fånga hans uppmärksamhet. Ropa på dig, säger ja Abdallah. Du säger labbaik. Sen igen, ja Abdallah. Du säger labbaik. Sen igen, ja Abdallah. Du säger labbaik. Yani khalas, vad vill du? Yani, dina öron är verkligen redo på att lyssna på vad jag har att säga. Så för att fånga personens uppmärksamhet. Och sen säger han tredje gången denna fråga. Hal tadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Yani, vad är Allahs rättighet? Vad är din skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala? Och det här är den viktigaste frågan. Vad är Allah azza wa jalls rättighet? Och han nämner också ulema att det här bevisar, som Sheikh Zayd al-Madkhali här säger i förklaringen, det här bevisar att läraren kan ställa frågor till sina elever för att se deras kunskapsnivå. Yani, testa deras kunskaper. Vet ni si och så? Känner ni till si och så? Och för att också självklart fånga deras uppmärksamhet. För det är ett av de bästa utlärningssätten att lära ut någonting genom att ställa frågor. Jag kan säga till er, Allahs rättighet är ett tawhid. Det kanske går in, det kanske inte går in. Men när jag säger, akhi, vad är Allahs rättighet? Då blir det helt annorlunda. Och det här är någonting som, ni fastnar hos människan. Människan minns. Så han frågar då, vad är Allahs rättighet hos hans tjänare? Och då så svarar Mu'ad med att han inte vet. Han vet inte. Och då så svarar profeten Muhammad alaihi salatu wassalam med att Allahs rättighet över hans tjänare är att de ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Namn. Det här är Allah subhanahu wa ta'alas rättighet. Och det här är själva grundbudskapet i islam. Ett tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Meningen med livet är att vi ska tjäna Allah subhanahu wa ta'ala och dyrka Allah azza wa jal. Och profeten Muhammad alaihissalam sa inte bara här Allahs rättighet är att du ska dyrka honom. Utan han la också till och inte sätta någonting vid hans sida. Yani, du ska ta avstånd från all form av kirk. Och då säger ulema att ett tawhid, att dyrka Allah azza wa jal, kan inte fullbordas om personen inte tar avstånd från kyrk. För en person kan dyrka Allah och dyrka andra tillsammans med Allah. Och då säger vi inte att han dyrkar Allah så som han borde. Då är han en mushrik, eller hur? Om han dyrkar Allah azza wa jal och sen vid sidan av Allah dyrkar al-awliya, dyrkar sina sufi-sheikher. Är han muahid? Är han en person av tawhid? La. Och man säger inte att den här personen är en person som dyrkar Allah. Utan att dyrka Allah är att inte sätta någonting vid Allahs sida. Och det har vi i tawhid. Yani, la ilaha illallah betyder la ma'buda bihaqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det som dyrkas vid sidan av Allah är batil. Det som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Så ett tawhid består av vad? Ni känner till två delar. Al-itbat och nefi. Eller hur? Itbat, att bekräfta. Nefi, att negera. La ilaha. Yani, man bekräftar. Man negerar. Först, att ingen har rätt att dyrkas. Illallah, man bekräftar förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så en av grundpelarna i tawhid är al-bara'atu min ash-shirk. Att ta avstånd från ash-shirk i alla dess former. Så dyrka endast Allah Azza wa Jal. Och då kommer vi till en annan fråga. Vad är definitionen av dyrkan? Är det någon som vet? Ma huwa al-ibada? Vad är definitionen av al-ibada? Hassan? Som Ibn Taymiyyah säger, att det är allting som Allah Azza wa Jal älskar från tal och gärningar, vare sig de är inre eller yttre. Det är definitionen av al-ibada som Ibn Taymiyyah nämner i al-ubudiyya. Så Allahs rättighet är att endast han ska dyrkas och att man inte sätter någonting vid hans sida. Och då säger här ulema, yani ingen form av kyrk. Du ska inte göra kyrk i din aqida, i dina aqwal och i dina af'al. Och du ska inte begå kyrk akbar och inte kyrk asgar. Yani du ska inte göra kyrk på något sätt. Kyrk i aqida. Och det kan vara i rububiyya. Att man tror att någon annan än Allah skapar. Eller kan gynna eller skada. Någon annan än Allah kan ge liv och ta liv och liknande saker. Det här är kyrk i rububiyya. Att tro på spåmän och siare. Att tro på stjärnor. Att de kan visa framtiden och liknande. Det är kyrk i ens aqida. Eller hur? Sen har vi kyrk i aqwal. Kan ni nämna något exempel på det? Kyrk i ens tal. Att svära på någonting annat än Allah. Ännu värre. Det vanligaste när man talar om kyrk i tal. Att åkalla andra än Allah. Att åkalla döda människor, profeter, jinner, malaika och liknande. Och sen har vi kyrk i al-af'al. Kyrk i gärningar. Kan ni nämna ett exempel? Kan ni något exempel på kyrk i? Att gå och göra tawaf runt gravar. Slakta till andra än Allah. Göra sujud till andra än Allah. Och så vidare. Och sen har vi också stor kyrk och liten kyrk. Stor kyrk som tar människan ut ur islam. Liten kyrk som negerar och skadar personens tawhid. Så personen ska hålla sig borta från kyrk i alla dess former. Och här nämner Sheikh Zayd också i förklaringen. Här förstår vi också vikten av att lära sig ett tawhid. För du kan inte hålla dig borta från ett kyrk. Och du kan inte dyrka Allah så som han ska dyrkas utan med kunskap. Den som är jahil har lätt att halka. Har lätt att vilseledas av shaitan. Så personen som är jahil och inte känner till Allahs rättigheter, inte känner till vad som är kyrk i dess olika former, kan falla in i kyrk. Och därför finner vi att idag så många muslimer tyvärr, eller folk som tillskriver sig islam, faller in i kyrk. På grund av okunskap. De kan inte arabiska, de är vilseledda av sina imamer och de har tradition och kultur där man gör olika former av kyrk. Och för dem har det blivit en del av islam. Och det är väldigt, väldigt farligt. Så personen ska lägga vikt på den här kunskapen, att lära sig ett tawhid och att ständigt förnya sin tawhid. Studera tawhid om och om igen. Och aldrig säga, jag kan min tawhid. Utan ständigt förnya och läsa på. Om vi tar nu kitab och tawhid. Vi har gått igenom den, vad blev det? 50 lektioner. Kan ni varenda sak vi gick igenom? Varenda taqsim och olika delar? Nej, det är... många saker behöver vi ständigt påminna oss själva om. Därför finner vi att våra ulema ständigt lär ut tawhid. Hela tiden. Sheikh Ibrahim al-Sheikh, varenda gång han lärde ut usul al-thalatha, han började om på nytt. Yani hela hans liv han lärde ut usul al-thalatha. Det var inte en paus en gång om året, hela tiden. Kanske varenda månad, kanske varannan månad, han började om hela tiden. Subhanallah. Sheikh Ibn Baz, samma sak. Jag tror de sa varenda vecka han läste ut kitab tawhid. Och Fethul Majid, hela tiden. Om och om igen. Kanske hundratals gånger. Allah al-Musta'an. Och många idag, vad säger de? Vissa juhal från Ahlul Bidah, de säger tawhid kan man lära sig på 5 minuter. Ja? 5 minuter. Allah al-Musta'an. Och vissa andra juhal säger, finns inget som heter aqida överhuvudtaget. Som den här Nu'man Ali Khan. Finns inget som heter aqida. Det är typ bidah. A'udhu billah. Allah al-dalala. Allah ma ya'rifun al-islam aslan. Dessa människor har inte förstått al-islam. Så tawhid är det viktigaste budskapet i islam. Och någonting som man lär ut. Och det ser också ulema fa'ida från denna hadith. Att profeten a.s. lärde ut tawhid i alla tillstånd. Hela hans liv. Hela hans liv som profet lärde han ut tawhid. Inte att det var någonting han lärde ut i moskén. Här sitter han på en kamel eller åsna. Och han lär ut tawhid till en ung man. Som sitter bakom honom. Inte att det är inte passande nu eller han kan tawhid, utan det kallas. Gäller ut tawhid även om vi nu är sitter i bilen, sitter på en kamel, på en buss. Lär ut tawhid hela tiden. Och till ungdomar. Inte att den här personen, det här är över hans nivå, det här är inte viktigt. Han ska bara lära sig akhlaq. Nej. Tawhid är det viktigaste som ska förankras i våra barn och ungdomar. Och därför så säger sahaba radiyallahu anhum att när vi var unga tillsammans med profeten Muhammed a.s. så brukade vi lära oss al-iman före al-Quran. Vi brukar lära oss al-iman före al-Quran. Och sen när vi lärt oss al-iman lärde vi oss Koranen och det ökade oss i våran iman. Den här finns Ibn Majah och den är sahih. Så al-iman omfattar vad? Vad är den första grunden av iman? En tu'mina? Billah. Den är tawhid. Så att man förankrar tron på tawhid hos barnen. Hos våra ungdomar och alla muslimer. Och ständigt då repetera detta. Och här nämner profeten Muhammed a.s. Allah subhanahu wa ta'alas enorma rättighet. Allahs största rättighet är att han ska dyrkas. Och att Allah ska dyrkas omfattar all form av lydnad. Och att hålla sig borta från alla synder. Och det är också viktigt att Allah azza wa jall har givit alla dess rättigheter. Och alla har sina skyldigheter. Men den största rättigheten, al-itlaq, yani vill säga, överhuvudtaget är Allahs rättighet. Idag talas det mycket om rättigheter. Djurens rättigheter, barnens rättigheter, kvinnans rättigheter. Nej, alla har rättigheter. Men man försummar och glömmer bort Allahs rättigheter. Och det är fel. Och det är det som vi muslimer lägger störst vikt på. Allahs rättighet är den största rättigheten. Och den som inte uppfyller Allahs rättigheter kommer inte gynnas av att uppfylla andras rättigheter. Han kan vara den största djurvännen, kvinnovännen, miljövännen. Men vad gynnar det honom om han förnekar sin skapare? Om han dyrkar andra vid Allahs sida? Kommer han gynnas av detta på domedagen? Nej, det kommer inte ta honom in till paradiset. Att han källsorterade sina sopor. Ja? Eller att han köpte djurvänligt kött och jag vet inte vad. Det här är bra saker, men det är inte det som tar människan in i paradiset. Så att det blir helt fel att man försummar den största rättigheten och lägger vikt på mindre rättigheter. Och sen så säger profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, eller Mu'ad säger att sen var han tyst. En sa'a, yani en stund han var tyst. Och sen säger han igen, ja Mu'ad, och jag säger till honom, labbaika wa sa'adaik, vet du vad tjänarnas rättighet hos Allah är om de uppfyller detta? Här nämner också ulema att profeten a.s. ställde honom frågan. Han svarade, jag vet inte. Han fick svaret. Sen ställde han inte direkt full frågan. Vet du vad din rättighet är? Utan han väntade. Och då säger ulema fa'idan är att han skulle smälta den första kunskapen. Han skulle få tid att bearbeta den. Att Allahs rättighet är enorm. Och sen efter kanske halvtimme eller någonting kommer nästa fråga. Och vet du vad? Människornas eller tjänarnas rättighet är hos Allah om de uppfyller detta. Om de endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger Mu'ad, nej jag vet inte. Och då så säger han, det är att Allah inte kommer att straffa dem. Genom Allah kommer låta dem träda in i paradiset. Så man förstår av den här hadithen, Allah azza wa jalls enorma fadl, Allahs enorma gåva och välsignelse till mänskligheten, att han låter dessa människor träda in i paradiset. Och han räddar dem från helvetet. Och det är en av de största orsakerna till att gå in i Jenna är tawhid. Den som möter Allah azza wa jall, la yushriku bihi shay'an, dakhala al-janna. Wa man mata yushriku billahi shay'an, dakhala an-nar. Så vill man till Jenna, och nyckeln till Jenna, det är la ilaha illallah, tawhid. Och shirk är vägen till helvetet, må Allah skydda oss. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab qiyam ar-rajul li akhihi. Kapitlet att en person ställer sig för sin broder. Kapitel 428. Hadith 944. Nej, 37. 36 var att gäspa. 37 var att säga labbaik. Kanske bättre att skriva på papper, Ibrahim. Qayyidul ilma bil kitaba, som det har nämnts från en salaf. gärna fånga kunskapen med din penna, med att skriva. Nå, kapitlet om att en person ställer sig upp för sin broder. Och sen kapitlet efter, att en person ställer sig för en person som sitter. Och det här är, mashallah, en viktig fråga. Får man ställa sig upp för en annan person? Får man ställa sig upp att hälsa på en person? Får man ställa sig upp i respekt för en person? Och där finns det lite olika yani, åsikter som vi inshallah kommer att gå igenom. Den första hadithen berättas från Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, som berättar hadithen om då han var frånvarande från Ghazwat al-Tabuk, slaget om Tabuk, och hur han blev bojkottad tills det att Allah subhanahu wa ta'ala sände ner sin förlåtelse över honom. Och då så berättade Rasulullah alaihi salam om hans toba, att Allah subhanahu wa ta'ala hade förlåtit dem, och det var efter fajrbönen. Så han säger, Ka'b, fatalaqani an-nas fawjan fawjan. Folk kom och mötte mig i stora grupper och gratulerade mig med Allahs förlåtelse. Och de säger, må Allah ge dig lycka med denna toba, med denna förlåtelse som du har fått. Tills jag kommer in i moskén och där sitter Rasulullah alaihi salatu wassalam, och runt honom är människor. Och då ställde sig Talha ibn Ubaidillah upp, och han, Juharwil, yani han typ sprang mot mig. Tills han kommer till mig, tar mig i handen och gratulerade mig. Han säger, wallahi, det var bara han som kom upp från en muhajirin, och jag kommer aldrig glömma vad Talha gjorde. Till slutet på hadithen. Och en väldigt lång hadith, den kända hadithen om Ka'b radiyallahu anhu. Och den här hadithen har ju också verser i Koranen som är uppenbarade relaterade till denna händelse i surat At-Tawbah. Och det är en väldigt mäktig hadith som då har följt med lärdomar. Men här nämner Ka'b radiyallahu anhu och berättar om den dagen av lycka som var den lyckligaste dagen i hans liv, då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner denna toba och förlät honom och hans två vänner. Och profeten alaihi salam tillät sahaba att hälsa på dem och att prata med dem, då han tidigare varit utfryst i vad var det, en 40 dagar. Men alhamdulillah, nu så kom då förlåtelsen. Så folket kom och gratulerade honom i stora grupper. Och här finner vi också, subhanallah, idag gratulerar man folk för vad? Tagit studenten, han har fått jobb, han har gift sig. Mashallah, det är khair, mashallah, det är tillåtet. Men subhanallah, här sahaba vad? Gratulerar varandra när de har fått Allahs tauba, blivit förlåtna. Det här är största framgången i livet. Allahu akbar. Så, och det här visar också yani, faran av synder och de onda och dåliga konsekvenserna som synder kan ha på människan. Så folk kommer och gratulerar honom för att Allah azza wa jall förlåtit honom. Och sen kommer han in i profetens moské alaihi salatu wassalam, och där sitter Rasulullah alaihi salatu wassalam, och runt honom sitter människor. Den här delen av hadithen bevisar också att det är yani sunna att folk samlas kring eller ulema, sitter runt om i moskén för att ta nytta av deras kunskap. Och det här var det som sahaba brukade göra. Och då ställer sig Talha ibn Ubaidillah upp från den här sammankomsten och Juharwil, yani betyder att typ jogga på arabiska. Joggar, eller han springer nästan mot Ka'b radiyallahu anhu och tar honom i handen och gratulerar honom. Och här är ash-shahid, här är själva beviset från hadithen. Att ställa sig upp för sin broder. Talha ställde sig upp för Ka'b och gick fram och kramade honom, eller gick fram och tog honom i handen. Vilket bevisar att det är tillåtet att ställa sig upp för en person. Nej. Och också här hur Ka'b säger att han var den enda från al-Muhajirin som ställde sig upp och gratulerade mig på detta sätt, och jag kommer aldrig glömma vad han gjorde. Vilket också bevisar vad Ulema ser här, hur en persons goda bemötande är någonting som sätter sig i människan. Det är någonting man minns, att en person, han var den som ställde upp, han var den som gjorde gott. Så att det bevisar också här dygden av att vara god mot sina bröder. Nå, vi går vidare till nästa hadith. Och sen kommer vi, inshallah, ge el-khulasa, det här med att stå upp, vad det finns för olika bestämmelser kring detta. Det berättas här från Abu Sa'id al-Khudri att vissa människor accepterade Sa'd ibn Mu'adhs hukum, yani hans dom. Så Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu kommer till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam ridandes på sin åsna. Och när han kommer nära moskén så säger profeten alayhi salatu wassalam: gå till eran bästa person. Och i en annan hadith: kumu ila sayyidikum. Gå eller ställ er upp för eran sayyid, yani eran ledare, och hjälp honom ner från åsnan. Till slutet på hadithen. Och den här hadithen används också som ett bevis på att det är tillåtet att ställa sig upp för en person. Då profeten Muhammad a.s. sa: kumu ila sayyidikum. Stå upp till eran ledare. Men då säger Sheikh Albani att hadithen inte riktigt är ett bevis. Varför? För att de ställde sig inte upp för att, typ, vad kan man säga, välkomna honom. Utan han sa i hadithen: ställ er upp för honom och ta ner honom. Ja, då säger Sheikh Albani: och hjälp honom att komma ner från åsnan. För han, det sägs att han var skadad och sen skulle få vård. Så att hjälp och ta ner honom från åsnan. Så då säger Sheikh Albani att hadithen inte riktigt är ett bevis. Wallahu alam. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sa, han säger att det fanns ingen person som sahaba älskade att se mer än profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och om de såg honom så brukade de inte ställa sig upp för honom, för de visste att han ogillade detta. När sahaba såg profeten Muhammad alayhi salatu wassalam så brukade de inte ställa sig upp för honom, för de visste att han ogillade detta. Här finner vi också sahabas starka kärlek till profeten Muhammad alayhi salam, att han var den människan som de älskade mest. Och det här är mashallah ett bevis på deras starka iman, då profeten Muhammad alayhi salam har sagt att ingen av er är en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och resten av människor. Och profeten Muhammad alayhi salam ogillade att man ställde sig upp för honom. Ställer sig upp av som respekt, eller att han kommer in och alla ställer sig upp. Det här var någonting som han ogillade. Och han ogillade namn. Och denna hadith bevisar att det är ogillat att ställa sig upp för folk. Yani generellt sådär, av respekt. Att ställa sig upp för folk av respekt. Och om det handlar om att ställa sig upp för en person av, yani, vad kan man säga, att typ så här, vad kallas det för, högmod och sånt, då är det absolut inte tillåtet, då är det haram. För att profeten Muhammad a.s. har sagt en sahih hadith: det som tycker om att folk ställer sig upp för honom kan förbereda sin plats i elden. En han blir, tycker att när jag kommer in alla ska stå, när jag står alla ska stå och så vidare. Som det sker med vissa kungar, presidenter, eller även att ställa sig upp för en flagga, ställa sig upp i en domstol och liknande saker. Allt det här hör inte hemma i islam. Namn. Och då säger också här ulema att om profeten Muhammad a.s. ogillade att man ställer sig upp för honom, så ska också resten av människor Och speciellt folket av kunskap också ogillar detta. Ja, de ska inte bli glada och tycka om att man ställer sig upp för dem. Ja. Och författaren nämner en till hadith i detta kapitel. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att jag har inte sett någon av människor som efterliknade profeten alaihissalam mer i personens tal, personens sätt att uttrycka sig, personens sätt att sitta, än Fatima radiyallahu anha. Och i vissa hadither fi samtiha wa hadiha, yani i hennes beteende och agerande, jag har inte sett någon som efterliknar profeten alaihissalam mer än Fatima. Och så säger Aisha att när profeten alaihi salatu wassalam såg Fatima komma, rahhaba biha, så välkomnade han henne. Och sen ställde han sig upp och pussade henne. Och sen tog han henne i handen och ledde henne och fick henne att sitta på hans plats. Och när Fatima såg profeten komma alaihi salatu wassalam, så välkomnade hon honom och ställde sig upp för honom och pussade honom. Ja. Och när Fatima radiyallahu anha kom in till profeten alaihi salatu wassalam i hans dödssjukdom, så välkomnade han henne, han pussade henne och sen viskade han någonting till henne som fick henne att gråta. Och sen viskade han någonting igen som fick henne att skratta. Och då så säger Aisha att jag sa till kvinnorna att jag brukade anse Jenny Fatima vara speciell, Jenny bättre än resten av kvinnor. Men sen förstod jag att hon är en kvinna som resten av kvinnor. Jenny, hon är en kvinna som oss andra. Då hon skrattar och sen gråter. Så jag frågade henne, vad var det han sa till dig? Och då så sa hon, jag är inte den som kommer att avslöja hemligheter. Och när profeten alaihissalam senare dog, så sa Aisha återigen, vad var det som profeten sa till dig? Och då så sa hon att han sa, inni mayyitun, jag kommer att dö. Så det fick mig att gråta. Och sen viskade han till mig och sa, du är den första från mitt hushåll eller familj som kommer att förenas med mig. Och detta gjorde mig glad. Yani det var det som fick mig att skratta. En väldigt mäktig hadith som visar dygden av Fatima radiyallahu anha, profetens älskade dotter. Då Aisha radiyallahu anha säger att hon inte sett någon som efterliknar profeten mer än henne. I tal, i agerande, i beteende. Subhanallah. Och hon nämner här att då profeten alaihissalam såg henne komma, så brukade han ställa sig upp. Han välkomnade henne, ställde sig upp, pussade henne och tog henne i handen och satte henne på hans plats. Och det här är också en stor fajda. Kolla hur profeten Muhammad alaihissalam ärar sin dotter. Inte sin son, sin dotter. Han hade ju inga söner. De dog ju alla som små. Men det här beteendet skulle vara något som ses väldigt felaktigt i många kulturer. I många kulturer, pappan ställer sig inte upp för barnen. Det är alltid tvärtom. Och det anses vara fult att pappan ställer sig upp för barnen. Och inte bara det, han ställer sig upp, går mot henne, pussar henne. I många kulturer är det tvärtom. Barnen ska komma och pussa pappan. Han pussar henne. Han tar henne i handen och sätter henne vart? På hans plats. Ja? Som han hade. Det är också ära. De säger här, ikram. Om du får en gäst hemma och du välkomnar gästen, assalamu alaikum, tar honom i handen och sätter honom på din speciella plats. Det här är ikramin. Det här är att du har ärat, visat respekt till din gäst. Så han gör så med sin dotter. Och även detta skulle ses fel i många kulturer. Varför sitter hon på hennes pappas plats? Ja? Subhanallah. Så kolla här hur vår älskade profet alaihissalam behandlade sin dotter. Och det här visar också återigen på hur islam ärar kvinnan. Hur profeten Muhammad alaihissalam ärar kvinnor. Ärar sina döttrar. att kvinnan inte anses vara någonting dåligt eller negativt i islam, utan hon, mashallah, ska respekteras och hon ska äras. Och sen nämner Aisha radiyallahu anha att Fatima gjorde exakt samma sak. När hon är hemma tillsammans med Ali radiyallahu anhu och profeten kommer, hon välkomnar honom, ahlan wa sahlan, marhaban, ställer sig upp, går och pussar honom och säger sitt på min plats. Och då säger ulema, det här är ett bevis på det som nämndes innan i hadithen. Att Fatima var den som efterliknade profeten mest. Och här kommer ett exempel. Hon gjorde exakt vad han gjorde. Ja, ni, så som han bemötte henne, hon bemötte honom. Subhanallah. Och det här är en tankeställare till alla kvinnor också. Att de ska ta efter Fatima radiyallahu anha. Och försöka att efterlikna profeten Muhammad alaihissalam så mycket som möjligt. I allting. Sättet att prata, sättet att... Gärna i allting, så länge det inte går emot. Gärna i någonting som är speciellt för kvinnor eller någonting sånt. Om det är sunna som är för både män och kvinnor, så ska de hålla fast vid det. Och det här är det som egentligen åligger alla muslimer. Taib. Men att detta också var det som fick Aisha att tänka att Fatima var så unik att hon inte var som andra kvinnor. Taib. Att hon var så speciell. Na. Och sen så nämner då Aisha radiyallahu anha denna berättelse om då hon kommer in till profeten alaihissalam i hans dödssjuka. Och där nämns också att han välkomnar henne och pussar henne. Men inte att han ställer sig upp. Varför? För han var så svag och sjuk att han inte kunde göra det. Men mashallah, han lämnade inte sunnan av att välkomna henne och pussa henne. Och då säger också här ulema att en person som är sjuk glömmer ibland bort såna här saker. Det pallar inte och det är alltid bara jobbigt och det har ont. Men profeten alaihissalam, mashallah, fortsatte som vanligt. Och sen viskar han till henne denna hemlighet som fick henne att gråta. Och här säger ulema, detta är ett bevis på att det är tillåtet att viska någonting privat till en person framför andra. Yani om jag säger till dig nu, kom, och jag viskar någonting till dig, det är inte fult. Vissa kanske, varför får inte vi höra för? Det är helt okej i islam, det är helt tillåtet. Men det är inte tillåtet när... Om vi är tre. Om det är du, jag och han. Och jag säger till dig, jag ska viska någonting till dig. Och han tänker att om de pratar om mig, till exempel. Så är man tre eller inte tillåtet. Är man fyra så är det okej. Okay. Så han viskade till henne någonting som fick henne att gråta. Och sen viskade han någonting som fick henne att skratta. Och då nämner Aisha radiyallahu anha den här meningen. Att... jag ansåg henne inte vara som andra kvinnor. Yani hon var den bästa av kvinnor. Hon var helt unik. Särskilde sig över resten av kvinnor. Och då så sa hon, men jag förstod att hon var som andra kvinnor. Yani, vad menar hon här? Att vissa kvinnor kanske har lätt att gråta och skratta. Att de är väldigt impulsiva och känsliga och så vidare. Att de hör något ord och så börjar de att gråta. Eller blir ledsna, blir griniga. Och hör ett annat ord och blir jätteglada och så vidare. Och det här var någonting hon inte hade sett från Fatima innan. Att hon var väldigt stabil och stark. Vilket fick henne att säga att hon var inte som andra kvinnor. Men så sa hon att jag såg den här egenskapen hos henne. Och då så frågade Aisha, vad var det han sa för någonting? Och Fatima säger, men jag är inte den som berättar. Alltså om han viskade till mig, då är det inte någonting som ska berättas. Eller hur? Då kunde han lika bra ha sagt det. Så det här var någonting som hon inte berättade. Men när profeten alaihissalam sen dog, då kände hon att det här var någonting som är okej att berätta. Det han viskade har redan hänt. Yani hälften av det han sa har redan hänt. Och då viskade han till henne att jag kommer att dö. Och i vissa hadither att Jibril brukade komma till mig och läsa Koranen en gång. Under Ramadan, och det här året kom han två gånger. Vilket indikerar på att jag kommer att dö. Jag kommer att lämna er. Och det här fick Fatima radiyallahu anha att bli väldigt ledsen. Och att skratta. Och att gråta. Och sen så viskar han återigen någonting som fick henne att skratta och att le. Och det var att han sa, du är den första personen från min familj som kommer att ansluta sig. Yani som kommer att dö efter mig. Naam. Och här säger Imam Nawawi att det här är en mu'jiza, ett bevis på profeten Muhammeds sanna profetskap alaihissalam, då det här skedde. Att När profeten dog alaihissalam, så var det ingen från Ahlul Bayt, från profetens familj alaihissalam, som dog före Fatima. Och att Fatima också inte dog innan profeten Muhammad alaihissalam. Hon sa, jag kommer dö, sen kommer du att dö. Så att hon inte dog före honom, bara det i sig själv är ett bevis. Och två, att efter att han dött så gick det bara 6 månader och sen så dog Fatima radiyallahu anha. Och ingen annan dog före henne. Och hon var inte heller speciellt gammal. Så Fatima radiyallahu anha var då den första som dog efter profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Men den här hadithen bevisar det som ulema säger, att det är tillåtet att yani ställa sig upp för sin gäst om någon kommer in för att hälsa på personen. Ulema nämner också att om personen till exempel kommer för resa, att man kan ställa sig upp och krama personen och så vidare. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet för en far att pussa sin dotter och för dottern att pussa sin far, att det här är någonting som är sunna. Ja. Vissa ulema som Ibn Rushd säger att ställa sig upp för folk kan delas in i 4 kategorier. Den första förbjuden, det är den som vill att man ska stå upp för honom, takabburan, i högmod. Han känner sig bättre än de som ska ställa sig upp. Och det här är det vi sa, vissa kungar, presidenter, högmodiga människor. Så fort de kommer in, alla ska stå. Om du inte står, du hamnar i ett svart liten cell i 20-30 år. Ja. Stå upp. Taib. Den andra, makroh. Det är den som inte gör det utav högmod. Men man fruktar att han kan yani förundras över sig själv och drabbas av en viss form av högmod. Yani om man ställer sig upp för honom, så är man rädd för att det kan leda till att han känner sig bättre än andra. Då ska man låta bli. Och den tredje, jaiz, det är tillåtet. وهو ان يقع على سبيل البر والاكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن من تشبه بالجبابره. Det är den personen som man vill behandla väl och ära, och man är inte alls rädd att personen ska ta det här på ett högmodigt sätt. ورابع المندوب. Och det är att man ställer sig upp till en person som kommer från en resa av glädje för att hälsa på personen. Eller man ställer sig upp för att hälsa på en person som fått en ni'ma, någonting gott, för att gratulera honom. Eller en person som drabbats av en motgång för att trösta personen. Ja. Tänkte nämna här, jag har med mig Fatawa, Sheikh bin Baz. Han frågas om den här frågan, om det är tillåtet att ställa sig upp för folk. Han frågas om hadithen, den som tycker om och vill att folk ställer sig upp för honom kan förbereda sin plats i elden. Sheikhen säger att denna hadith är sahih. Och det är inte tillåtet för en mu'min att tycka om detta för sig själv. Yani att önska att folk ställer sig upp för honom. Att folk ställer sig upp för honom, yani för att upphöja honom. Ja. Men om hans broder ställer sig upp för att möta honom, ta honom i handen och skaka hand med honom, fala ba'sa bi dhalik, så är det okej. Wa qad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, att han sa till Ansar, kumu ila sayyidikum, hadithen som vi nämnde. Yani för att hälsa på honom och välkomna honom. Så sheikhen har den förståelsen av hadithen. Så han säger att ställa sig upp för en person, lite tarhib, yani för att välkomna honom och skaka hand med honom och hjälpa honom ner från djuret, och att yani ta honom till en sammankomst eller sittning, kullu hadha la ba'sa bihi, allt det här är okej. Och det också berättas i Bukhari, Muslim, från Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, en av de 10 som är lovade paradiset, att när Ka'b, den dagen han blev förlåten, kommer in i moskén, Och han satt tillsammans med profeten Alisam, ställde sig upp och gick, skyndade sig till Kab och skakade hand, eller tog honom i handen och gratulerade honom för sin toba. Och profeten Alisam kritiserade inte honom för detta. Han sa inte, varför ställde du dig upp för Kab? Och det är också det ett bevis som kallas för el-iqrar, igen, att profeten Alisam godkänt någonting, vilket tyder på att det är tillåtet. Och han nämner också hadithen att Fatima radiyallahu anha ställde sig upp, att profeten Alisam ställde sig upp för henne då hon kom in, och han tog henne i handen och pussade henne och satte henne på hans plats, och att hon gjorde samma sak. Han säger, kullu hadha la ba'sa bihi, allt det här är okej. Men att folk ställer sig upp till ta'zimen, inför att yani upphöja folk när de går in, är någonting som är opassande. Och profeten alaihissalam ogillade detta. Och sahaba brukade inte ställa sig upp till honom, för de visste att han ogillade detta. Men att ställa sig upp för att välkomna en person och ta en person i handen och sätta honom ner, eller få honom att byta plats, allt det här är tillåtet. Eller ta honom i handen, hjälpa honom ut från bilen eller ner från hans djur och hjälpa honom, välkomna honom, takrimuhu, yani för att yani ära honom, allt det här är tillåtet. Ja. Och som handlar en sak jag tänkte på när jag läste den här fatwan, tänkte sheikhen får en fråga, han svarar. Den som tänker på frågan, han svarar exakt med ut med de här haditherna. Alla hadither vi nämnde. Han har suttit och förberett. Då frågan kommer spontant och sheikhen svarar. Alla hadither exakt i detalj som vi nämnde då. Ajib, eller hur? Och så mashallah, sheikh bin Baz, subhanallah. Och det var för att han hela tiden läste igenom dessa böcker. Om och om igen. Läs ut Bukhari, börja om på nytt. Läs ut Muslim, börja om på nytt. Läs om Kitab Tawhid, börja om på nytt och så vidare. Så att mashallah, kunskapen yani verkligen satte sig och förankrade sig hos honom. طيب نستا كابيتل باب قيام الرجل لرجل القائد att en person står upp till en person som sitter. Hadith 948. Där berättas det från Jabir radiyallahu anhu som sa att profeten alaihissalam var sjuk. Så vi bad bakom honom och han satt. Och Abu Bakr var den som förmedlade ett takbir. Och när profeten alaihissalam sneglade och såg att vi stod, så indikerade han eller pekade att vi skulle sätta oss, så att vi skulle be som honom sittandes. Och när profeten Muhammad alaihissalam gav salam, så sa han att ni håller på att göra som Färis och Rom. De står upp för sina kungar när de sitter ner. Fala taf'alu, gör inte detta, utan följ eran imam. Om han ber ståendes, be ståendes. Och om han ber sittandes, be sittandes. Den här hadithen bevisar att det är förbjudet att stå runt sina presidenter och kungar av respekt. Att kungen kommer in eller kungen sitter och folket ska stå. Att det här är haram i islam. Och det här är någonting som kommer från el-kuffar. Ingenting som en muslim ska praktisera. Och egentligen, vi står bara i ära och i dyrkan för Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Så att göra det för kung och flaggan och landet och president och liknande är inte tillåtet. Taib. Och sen kommer den här frågan. En annan faida från hadithen, att hadithen också bevisar att det är tillåtet för imamen att peka i bönen. Att peka i bönen och att göra mindre harakat, yani mindre rörelser och gester som inte yani påverkar bönen. Vad menas med detta? Vissa madahib säger att om du rör dig tre gånger i bönen utanför bönens rörelser, så är din bön ogiltig. Okej, okay? Och den här åsikten är svag. Okej, okay? Väldigt svag. Och därför ser du vissa, när de står och ber, de står Yani de rör sig aldrig. Vad som än händer. Telefonen ringer, han vägrar ta ner handen och stänga av den. Hans barn står och skriker nere på marken och gråter. Pappa, pappa, pappa. Han kollar inte ens ner. Han vägrar lyfta upp sitt barn till exempel. Och trösta barnet. För det här är enligt dem bryter din bön. Och det är fel, det är batil. Vi finner i flera hadither att profeten alaihissalam gjorde mindre rörelser i bönen. Som att hålla barn, bära upp dem när man står, sätta ner dem när man ska göra och gå. Vi finner att profeten alaihissalam ibland tog steg i bönen. Tog steg fram för att öppna dörr till exempel. Det är rörelse. Vi finner att han, när Allah azza wa jalla visade honom paradiset och helvetet, sträckte fram sin hand. Och när han såg helvetet, yani, som sökte skydd från elden. Allt det här tyder på att mindre rörelser är okej i bönen. Okej? Samma sak om någon person vill gå mellan dig och din sutra. Vad ska du göra? Du ska stoppa honom. Rörelse eller inte rörelse? Rörelse. Men det är för bönens bästa masla. Och här finner vi också el-ishara. Att peka. Yani, stanna kvar, sitt. Stå upp. Att du gör så här med handen till exempel. Stå. Utan att säga stå, men stanna kvar. Och så vidare. Att det är tillåtet. Okej? Okay? Så att det är inget fel med detta. Sen en annan fråga som då är relevant i denna hadith. Och det är den här frågan med om imamen ber sittandes. Ska man be sittandes eller ståendes bakom imamen? Och det finns lite olika åsikter i den här frågan. Vissa ulema säger att om imamen ber sittandes så ska man be sittandes. Och den här åsikten har Imam Ahmed och Al-Auza'i. Men Imam Ahmed har tafsil i frågan. Imam Ahmed säger att om imamen påbörjar bönen sittandes så ska du be sittandes hela bönen. Eller Afan, han säger om imamen under bönen inte kan fortsätta be ståendes och sätter sig ner så ska man sätta sig ner. Okej? Okay? Eller tvärtom. Om imamen påbörjar ståendes ska man be ståendes. Om han påbörjar sittandes ska man be sittandes. Och om imamen påbörjar bönen ståendes och sen sitter under bönen så ska man ändå stå. Det är Imam Ahmeds åsikt. Ja. Sen har vi Imam Malik som säger att det inte är okej okay att be sittandes bakom en imam som ber sittandes om man kan stå. Och de anser att den här hadithen är speciell för profeten Muhammed a.s. och inte kan implementeras på någon annan imam. Och Abu Hanifa och Shafi'i och de flesta av Salaf rahimahullah säger att det inte är tillåtet för den som kan stå att be sittandes bakom en imam som då sitter. Och vad använder de för belägg? De säger att när profeten Muhammed a.s. finns en händelse efter detta. Att när han blev sjuk och bad sittandes så stod Abu Bakr och bad bredvid honom. Och folk stod och bad bakom honom. Då säger ulema att den hadithen upphäver den här hadithen. Så att den sista hadithen är att sahaba stod och bad bakom profeten a.s. när han satt. Okej? Okay? Och här nämner också ulema en annan viktig fäida och det är att en ikhtilaf fråga här, men att man inte ska välja en imam som sitter och ber. Även om han skulle vara imam i din moské, han har lön och allting, han blir sjuk, han bryter benet, han är mashallah hafid Quran, läser jättevackert, han ska inte leda folk i bön om han sitter och ber. Utan välj en person som kan stå och be. Det här var någonting för yani för profeten Muhammed a.s. Det är inte passande att han ska ledas av någon annan. Han är den som ska leda bönen. Punkt slut. Okej? Okay? Men vad beträffar andra imamer, om de är sjuka och inte kan stå, så ska de låta någon annan leda bönen. Okej? Okay? Och inshallah, som vi sa, den korrekta åsikten är att om du ber bakom en person som sitter, så ska du stå och be. Okej? Okay? Du ska stå och be. Och bönen är inte korrekt om man sitter och ber. För från bönens villkor är al-qiyam med al-qudra. Att man står om man kan. Och att den här hadithen, att man ska följa imamen och sitta, är upphävd. eller den är specifik för profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Eller som Imam Ahmed sa, att den är om imamen börjar beståendes och avslutar bönen sittandes. Så det finns de här olika förklaringarna. Men som vi sa, man ska stå och be. Wallahu alam. Vi går vidare och tar ett till ämne inshallah ta'ala. Och det är ämnet om att gäspa. Kapitel 430. Den som gäspar ska lägga handen på sin mun. Och där nämns hadith Abu Sa'idin från profeten Muhammad a.s. att han sa, om någon av er gäspar så ska han lägga handen på munnen, för shaitan kan gå in. Den andra hadithen från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där säger han, om någon gäspar så ska han lägga handen på munnen för att skydda sig från shaitan. Och från Abu Sa'idin al-Khudri, som berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, om någon av er gäspar så ska han hålla på sin mun, för shaitan kan gå in. Och han nämner också hadithen Ibn Abi Sa'id, Abu Sa'idin, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa, om någon av er gäspar så ska han hålla med handen på munnen, för shaitan kan gå in. Alla dessa hadither yani, är typ likadana. Och nämner då att om man gäspar så ska man försöka att hålla tillbaka så mycket man kan. Och att då hålla för munnen. Och det här talade vi om i förra lektionen också. Och vi nämnde att nysa ifrån Allah. Och alla tycker om att man nyser, eller? För det tyder på att man är, yani, man har energi och kroppen är igång. Och att gäspa är från ett shaitan. Och shaitan tycker om att man gäspar. Och gäspningar tyder på vad? Tyder på lathet och trötthet. Tyder på att man ätit för mycket, sovit för mycket och liknande saker. Eller sovit för lite. Och det här är någonting som shaitan tycker om. Shaitan tycker om att människan är svag och trött. Och vi nämnde hadithen att Allah tycker om al-mu'min al-qawi. Det är den troende som är stark. Så shaitan försöker göra människan trött. Och när man gäspar så tyder det då på den här latheten. Och om man ska gäspa så nämns det i vissa hadither att man ska försöka gärna hindra det så mycket man kan. Kan du det? Första steget, att du liksom håller tillbaka, du stänger munnen så att du inte ens gäspar överhuvudtaget. Okej? Om du nu gäspar och måste öppna munnen så ska du hålla för munnen. Och det har inte nämnts hur, men du lägger handen på vänster, höger, framsidan, baktiden av handen, spelar ingen roll. Eller kläderna. Men du håller för munnen när du gäspar. Och du gör inte något ljud ifrån dig när du gäspar. För att shaitan skrattar åt det här ljudet. Och att man gäspar inte heller med öppen mun. Varför? För att shaitan skrattar åt hur gärna ful du är i det här tillståndet. Nu vet man inte speciellt snygg när man gäspar med öppen mun och säger ljudet. Så shaitan skrattar åt människan. Och vi ska inte göra oss till åtlöje åt shaitan. Taib. Shaitan kan också gå in i människan. Som du har nämnt i hadithen, att shaitan går runt i människan som blodet. Om han får chansen att gå in. Och en av de enda vägarna in i människan är munnen och näsan. Så man håller för munnen om man ska gäspa. Och det skyddar också från att andra saker ska gå in i munnen som smuts och insekter och liknande. Så att man håller för munnen när man gäspar så att shaitan inte går in. Nej. Och en fråga här. Ska man säga a'udhu billahi mina shaitan rajim? Ska man det? Nej. Varför? Sheikh bin Baz rahimahullah säger att han inte nämns i någon hadith. Profeten al-Islam sa, håll för munnen. Håll tillbaka, håll för munnen. Han sa inte sök skydd från shaitan. Och personer som söker skydd från shaitan när han gäspar kommer inte heller kunna praktisera sunnan av att hålla för munnen. Hänger ni med? Så att det går inte riktigt ihop. Nej. Och vi nämnde också att en person ska försöka stoppa sina gäspningar genom att hålla sig borta från det som gör honom trött och lat. Och profeten alayhi salam brukade söka skydd från el-kessel. Och om man undviker de saker som gör en trött och lat, som att äta för mycket, sova för mycket. Ullman nämner också att ha för mycket sex och liknande saker. Gör människan helt, yani, vad säger man, energilös liksom. Så att man blir supertrött. Och så behandlar det här, märker man ibland vissa, och ibland speciellt de säger nya muslimer praktiserande. De ska sätta sig och läsa Koranen. Jesper, och sen han stänger Koranen. Har ni sett det? Har ni varit med om det? Att du är helt pigg, och sen subhanallah, när du ska läsa Koranen, du bara Jesper sönder det. Det här är från vem? Shaitan. Det här är från Shaitan. Så man ska försöka att yani, vara så pigg som möjligt, hålla sig borta från dessa gäspningar och hålla för munnen som vi nämnde. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.